våra lyssnare. Hej Linus och Dick. Jag kan inte podda idag för att jag befinner mig på en båt i Karibien. Men jag önskar er lycka till. Och så hörs och ses vi nästa vecka. Ha det bra. Tja.
Jösses, vad man blir avundsjuk i dessa regniga och blåsiga tider.
Ja, men han önskar i alla fall att vi skulle ha det bra. Vi får väl önska tillbaka. Ha det bra, Erik.
Självklart.
Där du är, bland korallrev och vad det nu kan vara. Jag har sett en del bilder på sociala medier och det ser ju ut att vara precis som man skulle vilja ha det.
25-30 grader eller
ja,
ännu mer kanske.
Det vet jag dock inte, men det ser i alla fall paradisiskt ut.
Ja.
Ja, så är det när man har tid och pengar. Andra får slita istället.
Sliter, precis. Alltså lite svett, ja.
Nej, men som lyssnarna då förstår så är det här alltså ett lite specialartat onsdagsavsnitt. Ja. Istället för att ha en gäst så är vi en färre än...
Just det, i snittet blir bra.
Snittet blir bra i slutändan, ja, precis. Dagens ämnen. Rånare urinerar och filmar. Jävla svenne. Järntorget i Göteborg är nu coolaste kvarteret i Europa. Parasiterna i välfärdsstaten är både vänster och liberala. Demokraterna håller på att förlora förståndet. Samt biljettpriser i kollektivtrafiken skenar och kommer fortsätta att stiga. Först kör vi såklart som vanligt laget runt. Och det blir ju kanske inte så mycket lag då som blir runt. Men det är ju två personer i alla fall. Dick, du har läst en bok om Karl Marx.
Ja, det finns någonting som heter antikvariat.net som jag kan rekommendera. Där kan man hitta gammal litteratur. Och man får tips på böcker som också som inte finns i bokhandeln längre. Så finns det ibland där. Och en Leopold Schwarzschild skrev en biografi om Karl Marx som person och den gavs ut av Bonnier 1949. Mm. Och det är lite roligt att få sådana där gamla böcker för jag fick sitta och sprätta sidorna.
49, det är alltså
70 år sedan.
Ja, drygt.
Ja. Just det, för den kom ju ut på engelska först då, året innan då, så att det är gammalt, men den heter alltså Den röde preussaren, Karl Marx liv och legend. Och den är suverän alltså, för att den tar det då utifrån personen Karl Marx. Och honom har jag inte vetat särskilt mycket om, än att jag vet att han liksom blev försörjd hela livet. Liksom gjorde inte så många antag själv, utav engelskt då. Det är liksom det enda jag visste om honom som person. Mm. Och den är väldigt välskriven. Väldigt stringent och han berättar i förordet varför han kunde skriva då den här biografin 1949. Och det var nämligen därför att Sovjetunionen då, alltså Sovjetunionens kommunistparti, har gett ut all brevväxling mellan Marx och Engels. Mm. Och det fanns en tidigare utgåva tidigare på 1900-talet som tyska socialdemokrater givit ut. Men då hade de redigerat och censurerat väldigt mycket av det som fanns i den här konversationen. Mm. Men kommunisterna i Moskva gav ut dem som de var.
Osensurerade.
Och han spekulerade då att de kanske inte förstod hur illa det såg ut det Karl Marx skrev i de här breven.
Det måste ju varit så att de inte fattade. Antingen att de inte kunde läsa tyska eller något annat, för det verkar ju väldigt långsökt att de skulle släppa ut något som är skadligt för dem.
Ja, precis. Den biografin är rent förödande. Karl Marx tankar, vi pratade om det med Kjellsjune lite grann, är ju inte så aktuella, men Karl Marx var ju alltså en oerhört ogin, elak person som blev stor mycket tack vare att han sänkte alla andra socialistiska tänkare. Mm. Han svartmålade dem, hävdade att de var liksom skumma, att de tjänade pengar, att de gick kapitalets intressen och till och med använde faktiskt klassargument mot en socialist som hade gift sig då med en piga. Mm. Liksom för att undergräva deras anseende rent personligt. Så i sociala medier kan man säga, där råder marxismen.
Ja, jag tänkte precis fråga det. Ser du några paralleller?
Ja, nej, men alltså det hans sätt att vara och att vara väldigt intresserad av att prata skit om andra som håller på med politik. I den meningen så lever Karl Marx attityd och kynne väldigt, väldigt livligt på sociala medier.
Då kan man ändå säga att de här vänstermänniskorna många gånger lever som de lär.
Ja, kanske.
Jaha, jag har själv inte så mycket att ta upp på vår lagad runtpunkt förutom att jag hade en väldigt trevlig helg förra helgen då när jag och frun och två av mina tre barn åkte till Mattias i Småland. Mattias hade sina barn där, Mattias Karlsson alltså, sa jag det? Ja. Mm. Och Mattias tjej, och, eller partner kanske man kallar det, jag vet inte. Och hans barn var där och vi hade en väldigt trevlig helg när vi åkte runt och tittade på lite gamla kyrkor och sådär. Och även gick på loppis. Det var tvunget eftersom min fru var med. Det ska alltid gås på loppis.
Ja, ja.
Och tittas på gamla saker. Det var väldigt trevligt i alla fall och det blev ju många långa intressanta konversationer fram på småtimmarna. Som det gärna blir när man träffar just Mattias, för alla som känner honom så... Man kommer ju inte i säng innan solen har gått upp. I alla fall inte om det är lite närmare sommaren. Nej, men det var trevligt. Jag är fortfarande nästan lite sliten faktiskt.
Ja, men det låter kul.
Jag, Linus Bylund, tar lite Erik Dahlins roll här. Och vi har ju ingen programledare idag, så då får väl jag göra det. Vi ska sparka igång dagens ämnen. Dick, rånare urinerar och filmar och skriker jävla svenne.
Ja, det har ju fått mycket uppmärksamhet att det har varit då tingsrättsförhandling och en, därmed en förundersökning om vad som har hänt i ett fall i Björkhagen då, en närförort till Stockholm då, där två man kan ju dra för slutsats av vad de kommer ifrån när de säger jävla svenne. Mm. Som följer efter, och det framgår då i polisförhören, en kille på 18 år som har jobbat extra efter skolan och kliver av och som man säger det har gått tusentals gånger den vägen han gick från tunnelbanan i Björkhagen mot hemmet, och de bestämmer sig för att råna honom. Mm. Och de är ju inte särskilt kompetenta då, för att han hade inte några kontanter på sig som ungdomar ju inte har, utan det han hade var en telefon. Mm. Och då tvingar de honom att ringa hans mamma och säga att han ska köpa biljetter till fotboll, så hon ska swisha över pengar. De lyckades de heller inte komma åt, så att säga. Så att, det enda de har är telefon, och då är det, den ena av dem då, tycker han inte har fått någonting, och då... är det ju den här oerhörda förnedringen då. Och det är ju en sorts kidnappning också, att de tvingar honom att gå med till Kärrtorp då, i grannstadsdelen.
Ja, det skulle teoretiskt kunna gå under människorov.
Ja, jag tycker det ingen ska ju kunna tvinga någon med sig till någonting, så att säga. Och det slutar med att han tar fram sitt könsorgan, som det står då, och urinerar och tvingar dem att öppna munnen också för detta. Och det... Nu är de här, man ser på bilderna då i förundersökningen att det där är ju stora killar då, men de är 16 år. Så att vi får se, domen kommer här senare i veckan, jag tror det var den 18 februari. Men förmodligen får de inga straff, utan det är bara att gå ut och råna nya svennar.
Mm. Alltså jag har ju försökt sätta mig in lite i det här, även i min normala yrkesroll. Jag hittar ingen belägg för vilka de här är, och det är väl antagligen massa förundersökningssekretess och grejer på den här typen av utredningar på grund av att förövarna är under 18, gissar jag. Och det är ju försvårande, men man kan i alla fall med ganska god, med gott samvete förutsätta att de här inte ens är medborgare. I teorin kan de vara medborgare, men jag har läst lite ur förhöret med dem. Och de saknar liksom vokabulär för att...
Just det, meningsbyggnaderna.
Ja, de säger jag ville hans mobil flera gånger till exempel. Mm. Och det ska vara då en transkription av förhöret. Och då jag drar slutsatsen att de här antingen är ganska nyanlända eller helt debila helt enkelt. Mm. Det är klart att man i teorin skulle kunna ha ett dåligt språk och ändå vara svensk medborgare. Tyvärr, med tanke på hur lättvindigt vi delar ut medborgarskap. Men jag blir ju så arg så att jag får ju liksom jag får ju lägga ner telefonen i fickan istället för att börja kommentera. För att man vill ju säga både det ena och det andra, men personligen så tycker jag ju inte att, alltså det här är ju, jag tycker ju illa om rasism i allmänhet. Mm. Och det här är ju en grov form av rasism, när man är gäst, vi sätter en litet förbehåll där, men under förutsättning att det är så att de här nyanlända migranter och kanske inte ens medborgare, kanske inte ens får vara här, vad vet jag.
Nej, det kan, så kan det också vara.
Men oavsett det, att vara gäst i ett samhälle och kränka och slå, sparka i huvudet, kissa i munnen och skrika rasistiska slagord. Alltså det, jag tycker inte att de här människorna någonsin ska gå fria i vårt land. Så enkelt är det liksom.
Ja, men jag tycker, men det är ju det. Och här sätts ju just den nuvarande svenska lagstiftningen och därmed den nuvarande politiska elitens tänkande blir ju väldigt uppenbart här. De kommer förmodligen inte få något straff, de kommer inte att utvisas, de kommer liksom inte dömas för hets eller rasism, för att den svenska tolkningen är ju att det ska vara mot en minoritetsgrupp då. Mm. Och eftersom svenskar fortfarande är majoritet så kan man inte vara rasistisk mot svenskar enligt...
Men när lagen är skriven så är det ändå utrymme för att döma enligt lagen om hets mot folkgrupp, eftersom lagen är, det står ju inte vilka grupper, utan det är, man uttrycker missaktning på grundval av kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och så vidare. Så att det bör gå att döma de här för hets mot folkgrupp.
Precis, men det beror på vad det står i förarbeten, för då går ju domstolen ofta på förarbeten och jag vet inte om det där står.
Och gamla att det ska predikat
vara...
såklart.
Ja, precis, för det är ju det, rasismen, min killgissning är ju att rasismen är som värst mellan olika invandrargrupper och också då mot svenskar. Där finns en verklig rasism, men den finns inte enligt vänsterns sätt att definiera det.
Man kan ju diskutera gruppen judar, men de är ju väldigt utsatta av rasism och antisemitism.
Och där är det ju dokumenterat att det är ju 2/3 av det är ju då från muslimskt håll, så att säga, som den rasismen utspelar sig.
Jag tror det är en låg siffra, men vi säger det. Ja, nej, men det finns ju flera vägar att gå här nu om man skulle vara makthavare, vilket man tyvärr inte är just i det här läget. Inte än, men jag tänker att man kanske som lyssnare är nyfiken på vad skulle en sverigedemokratisk, i det här fallet, en sverigedemokratisk poddare göra?
Om vi får ha en lagstiftning som vi skulle vilja ha den.
Precis, eller jag tänker på vad man kan göra enligt nuvarande lagstiftning. För det första så, vi vet ju inte om de är medborgare inte. Är de inte medborgare, då är det ju såklart självklart i mina ögon att man yrkar på utvisning.
Och det måste man tänka på, utvisning i en del fall så är det bara... det kanske inte är när det gäller domstol, men när det gäller avslag på asyl så är det bara ett år. Mm. Sen får man komma tillbaka.
Ja, det ska ju vara livstid såklart.
Utan det ska vara livstid, ja precis.
Ja, självklart. Mm. Men om vi... En annan sak som jag direkt skulle införa, det är ju att man ser till att åldersbedöma den här typen av brottslingar. För med tanke på vad vi har sett i antalet bedrägerier som har faktiskt uppdagats mer eller mindre av en slump, att man har ljugit om sin ålder och så vidare, så lär det springa omkring ganska många som påstår sig vara 16 som inte är det. Mm. Och då blir ju, om man nu skulle göra en åldersbedömning och säga att de här är 22, ja, då har man ju en helt annan juridisk situation, eftersom då är man myndig och för länge sedan straffmyndig är man ju vid 15, men man sätter inte folk i fängelse om de inte...
Ja, precis. Ja. Jag tycker inte man ska ha, alltså, ungdomsrabatten ska ju bort liksom. Mm. Alltså, jag tycker det är handlingarna som ska bedömas. Mm. Och då kan man ju i vissa fall kan man ju se att det här beteendet kan bero på omognad eller någonting i vissa fall. Men det här fallet som vi pratar om nu, där går det ju inte komma till annat än att de vet att de begår ett grovt brott.
Ja, och det är precis som du säger, vi har ju pratat om det här många gånger, du och jag även privat, att det är det här med, det är uppsåtet som är intressant i västerländsk rättsskipning. Mm. Och här kan man ju inte liksom tolka in att uppsåtet kanske bara var att vara snäll. Mm. Medan det i andra, det har ju hänt såklart att ungdomar har begått ohyggliga saker, men kanske inte har förstått det, kanske har på olika sätt gjort juvenila saker som har fått konsekvenser som är långt bortom vad de trodde. Och då är det klart att man kanske måste ha en, jag menar, om en nioåring slänger en snöboll på en bil och det visar sig vara en sten i bollen fast han inte visste om det till exempel, så kanske det ska vara annorlunda än om en 35-åring gör samma sak.
Mm.
Men det är ju, det är liksom på marginalen och det är liksom enskilda fall. Ja. Men i för grövre brott så tycker jag det går inte att, det går inte att liksom hävda att de inte förstod eller sådär. Särskilt inte om man är 16 år. Det är ju inte någon, det är inga barn.
Sen kanske man ska då, när väl straffet då ska utkrävas, så kanske man ska ha, eller jag tror att man, det måste ha special, alltså det heter ungdomsvårdsskolor en gång i tiden. Mm. Nu är det många som tycker de inte fungerade särskilt bra, men man kan ju se till att ha vettigt beteende så att säga, eller upplägg och organisation på dem, så ja, att de inte, det inte blir så som man säger, att det blir då en skola i
en plantskola för kriminalitet. Ja. Nej, precis. Ja, men så är det ju absolut, och det tycker jag gäller även olika typer av brottskategorier. Alltså människor som är dömda för grova ekonomiska brott kanske inte ska sitta med bankrånare, eftersom det är två väsensskilda typer av brott, och det finns ingen anledning att para ihop de här kanske mer organiserade kriminella med siffernissar som i värsta fall kan bli en jäkligt dum kombination om de planerar grejer på kåken. Men det är lite mer detaljer kanske. Mm. Men sen tycker jag ju personligen att man bör skilja på fängelser för de som inte ska vara kvar i landet och de som ska vara kvar i landet. Ja. Därför att varför ska vi ösa, om det kommer en människa hit som så att säga är någon annan lands något annat lands ansvar att den har blivit som den har blivit, då ser jag det som mindre motiverat att lägga massa resurser på att rehabilitera och så vidare, utan då kan jag kan till och med tänka mig ett kortare straff om man väljer att avvika inom en viss tid, för det kostar ju pengar att ha folk i fängelse naturligtvis. Men det är en längre diskussion kanske, den får vi ta vid annat tillfälle.
Ja.
Järntorget i Göteborg är nu coolaste kvarteret i Europa.
Ja.
Det har jag mycket att säga om, men du kanske har mer att säga om, för du är uppväxt i Göteborg.
Ja, precis. Alltså, min första lägenhet var inte så långt från Långgatorna och Järntorget. Och det är alltså intellektuella vänstertidningen The Guardian som har gjort den här, så att det är verkligen en tung media organisation som har gjort det här valet att utse Järntorget och Långgatorna i Göteborg till det coolaste kvarteret i Europa. När jag bodde där, men det är ju som sagt 35 år sedan nu, då var det inte det, kan jag säga. Då var det, ja, om inte nedgånget, så i alla fall ganska mörkt och skumt där på kvällarna.
Men då har vi ändå något gemensamt till det, för att jag är ju uppväxt på Södermalm i Stockholm, som ju är också coolt idag. Jag tycker ju inte det personligen, vill jag ha sagt, och det gäller nog även Järntorget. men det som är coolt inom citationstecken i liksom mediala kretsar och sådär är ju delar av Södermalm. Och det var ju inte heller när jag växte upp något särskilt, alltså de kvarteren som idag är liksom mest hippa, det var ju där pundare höll till. Liksom. Man brukade prata om, ja, men om man har kvart på liksom Östgötagatan eller något. Och där är det ju det är en helt annan bild idag, 40 år senare eller 30 år senare. Så att det finns ju en parallell där. Sen är jag som stockholmare, i modersmjölken har jag fått att väldigt få saker i Göteborg kan vara något som man kan etikettera med coolt. Men det är en annan sak.
Ja, precis. Nej, men jag förstår, den här stadsdelen ligger då utanför vallgraven, som man säger, va? Så att, och bortanför Paradgatan avenyn. Så att det blir lite mer avslappnat, och har man gjort i ordning husen där, de är ganska låga, trevåningshus och sådär mycket. Och som de skriver, Garre, att det är ju ett gammalt hamnkvarter, Stena Lines färger gick därifrån förut. Och så har man nu då rustat upp det och gjort det trevligt, och uteserveringar i små kaféer. Och de där journalisterna har ju tittat på att det finns till och med två skivaffärer då med vinyl. Alltså det är, en del har ju fnysit åt det här på sociala medier, att det är nostalgitripp.
Ja.
Och lite grann är det ju så. Men det är ändå rätt intressant, att för att jag tittar nu, när det gäller väljare, så är Vänsterpartiet största partiet bland de som bor där.
Ja, det kan det var väl...
Men det är ju rätt trevligt att de ändå har den här mänskliga skalan, att de gillar då det här småskaliga, det här lite gammaldags sättet. Det gillar ändå de här vänstermännen, vilket ju inte riktigt går ihop med deras politik.
Det är faktiskt väldigt intressant, för där har du ju också en i princip 100% parallell med Södermalm.
Ja.
Alltså kvarteren kring Nytorget, det är ju inte det mångkulturella Sverige. Det är ju inte modernism. Storskalighet och modernism, utan det är snarare Bullerbyn.
Ja.
Så nära Bullerbyn man kan komma i en stad.
Ja.
Det ska vara trevligt, det ska vara rent, det ska vara glädje, mycket kulturutbyte naturligtvis, men bara det som är kulturyttringar, inte riktig kultur. Det är ju samma, alltså den anda, alltså den kultur människor lever efter är ju identisk från person till person runt Nytorget. Det är ju ingen mångkulturalism.
Nej.
De tror att det är mångkulturalism därför att det ligger en indisk restaurang och en thai-restaurang och vad det nu finns. De förstår ju inte det här med vad kultur och kultur är, och det är ju såklart ett semantiskt problem, men och det har det varit länge, men det är slående hur det idealsamhälle som de här vänster- och miljöpartitomtarna bygger upp, så att säga, det är långt ifrån vad deras respektive partier ger förutsättningar för eller ens har som ideal.
Nej, precis. Nej, så jag tycker det är lite trevligt att de ändå ser något positivt i den entreprenöriella anda som finns där i alla dessa små företag som finns där.
Mm. Parasiterna i välfärdsstaten är både vänster och liberala. Det här är ju också någonting som jag läst i Samtiden.
Just det. Jo, nej, men det var väldigt spännande här. Vi hade ju Malcolm Kishunne här och som pratade då utifrån ett vänsterperspektiv om transferiatet, liksom att de som lever transfereringar från det offentliga, både i form av bidrag men också i form av som kommunikatörer och mellanchefer och onödiga tjänster, så att säga. Och precis innan vi skulle publicera det här, den intervjun med honom, så skrev Håkan Boström i Göteborgsposten en artikel där han går till angrepp mot det han kallar då liberalt organiserade särintressen. Som är en väldigt lik parallell när han får förklara det här, där han skriver att dessa liberala särintressen har gett oss mångmiljardfiaskot Nya Karolinska i Stockholm, durkdrivna skolkoncerner som delar ut datorer istället för att anställa lärare. Det har gett grönt ljus åt allehanda skojare, riskkapitalister och kriminella som dyker upp som lotsare i Arbetsförmedlingen, dyra konsulter i kommunerna, oseriösa ägare av HVB-hem.
Mm.
Det är väldigt likt det Kishunne sa från sitt vänsterhåll. Va?
Jag tror att Boström kanske har lyssnat på Marcus och Malcolm.
Ja, just det. Att han, precis, på det innan. Va? Och min är i rubriken så heter det då från liberaler och vänsterhåll. Va? Och vem är det då som, när det är dessa som har skapat den här sörjan, vilka är det som ska ha kraften och förmågan att ta itu med och ta bort det här?
Mm.
För det tror jag är väldigt viktigt framöver, att för de kommer ju sätta verkligen klackarna i backen och försöka bromsa all politisk förändring, även om det finns ett demokratiskt stöd och en ny regering som vill att välfärden ska gå till kärnuppgifterna. För det tror jag att alla tre oppositionspartier idag...
Ja, men det är ju sista linjen som de kommer att försvara så länge de kan. Alltså kulturbidragen, att man ska få sitta och göra... vad heter det, klimatutredningar på ditten och datten till såklart ingen nytta överhuvudtaget, och en massa annat sånt där mumbo jumbo som de hittar på för att försörja sig, helt enkelt. Och intressant nog så råkade jag lyssna på Aron Flams podd när Alexander Bard var gäst häromdagen. Jag åt en lunch med Alexander Bard strax efter inspelningen av den här podden, och så körde jag i bil då mycket i helgen när jag var i Småland, och då tyckte jag att det var en bra grej att lyssna på, och de säger ju precis samma sak, att det liksom hittar på tjänster för att få liksom den här
Transferiatet.
Ja, de säger inte transferiatet, men man uttrycker i alla fall lite samma grejer. Mm. Så det kommer ju bli en strid framöver. Det är väl inget de är omedvetna om. Och därför så är det så högljutt nu. Det är så högljutt så fort någon kritiserar genuscertifiering av badhus eller vad det nu kan vara.
Och det jag menar är väldigt viktigt det är att framförallt Sverigedemokraterna som är ju spjutspetsen här, som går före, som inte är rädd för mediekritik och annat sånt där, att man håller stenhårt fast vid de här värderingarna, att man ska värna välfärden för vanligt folk så att säga, och inte det här särintressena, och att man får med sig då Moderaterna och Kristdemokraterna på det. Men även när man är inställd på det så kommer motståndet att bli monumentalt. Och jag skulle vilja göra jämförelse med det Donald Trump utsattes för. Alltså han blev ju jagad av FBI, av alla, liksom federala polisen, och fick kritik när han avskedade James Comey som då var FBI-chef, och ansågs vara en oerhört skandal. Så. Men strax före jul så fick ju den här avskedade Comey gå ut och be om ursäkt, för det var så att FBI olagligen avlyssnat Trumps kampanjmedarbetare. Mm. Och efter jul fick hans vice FBI-chef gå ut och erkänna att han hade gjort fel och ljugit om den här så kallade Rysslandsutredningen. Mm. Så att det var så att den djupa staten i USA motarbetade Donald Trump sedan han blev vald. Mm. Och det måste de här partierna vara beredda på i Sverige också. Och vi hade ju det här utrikesdepartementet efter valet. Mm. Jag vet inte om det var Annika Söder eller några sossar där som skrev ihop en protestlista att de vill inte jobba med i regeringskansliet om det blev en regering som hade stöd av Sverigedemokraterna. Alltså alla sådana människor måste sparkas omedelbart. De ska ut.
Ja, men jag håller med om det. Och vi kommer också
måste våga stå upp för det och inte lägga sig, för medierna kommer ställa sig på deras sida.
Ja.
Så man måste ha samma jäkla tåga som Trump har, att köra genom sin agenda hur hårt det mediala motståndet än är.
För den som är nyfiken så kan jag berätta att vi kommer ta upp lite av de här ämnena även på fredag när vi har en mycket, mycket speciell gäst. Jag ska återkomma till det.
Ja, just det.
Men jag ser också en annan sida av det här, och det är ju Det kommer ju då när man skär i de här enorma utgifterna till ingenting.
Ja.
Eller till egentligen människors försörjning. Alltså drönare.
Ja, det är därför jag kallar det, mitt ord är ju parasiterna här. Alltså ja. Det är ju det handlar om. Man snor skattepengarna som egentligen har goda syften för egen försörjning.
Mm. Och vi såg en till skandal här i veckan med var det ABF i Göteborg tror jag. Eller om det var Malmö. Jag har inte den färskt i huvudet just nu, men det var där man hade fått bidrag till massa organisationer som inte alls har gjort det de ska, inte gjort någonting som är uppbyggligt på något sätt. Men jag tänkte byta lite perspektiv här, för det finns ytterligare en aspekt tycker jag av den här alltså försvaret kommer ju vara från de här människorna att jo, men vi är ju demokratiskt tillsatta och vi har ju fått godkänt det här genom demokratiska val eller i första hand demokratiska val, och det går alldeles utmärkt att byta ut oss om man har problem med det. Och fair enough, jag tycker att demokrati måste ju fungera så att den som blir tillsatt att stifta lagar eller regler också får göra det. Men det som är det stora problemet här är den obefintliga transparensen. Och då tänker jag att en större transparens i till exempel kommuners ekonomi, alltså att om media för en gång skulle vara intresserade av sådant som faktiskt betyder någonting för skattebetalarna, så skulle man ju kunna få se lite staplar på hur mycket kostar barnomsorgen i vår kommun? Hur mycket kostar kommunens kommunikationsavdelning eller miljökonsulter som ska räkna hur många gram koldioxid ditten och datten för med sig och så vidare? Och jag vill bara tydliggöra att jag har inget emot att man tar hänsyn till liksom koldioxidutsläpp när man gör saker. Men jag har ju själv sett såna här utredningar, och det handlar ju många gånger om att man ska göra en flytt. Jag har god insyn av skäl som jag inte behöver gå in på. Men den flytten är ju så att säga, allt är färdigt. De kommer att göra den här flytten, och ändå så ska det sitta människor och räkna på eventuell miljöpåverkan.
Även efter beslutet.
Ja, det är beslutat sedan länge. Det kommer inte ändras någonting. Mm. Så alltså, det är ju bara hittepå grejer. Och dessutom så tror jag att väldigt många av de här underlagen man tar fram, de är säkert korrekta och så vidare, men ofta så är det ju inte så att det finns något alternativ som är otroligt mycket bättre. Mm. Jag menar, ska man flytta någonting till någon annan plats till exempel, om det är bestämt, det är så otroligt mycket jobb för att se vad skillnaden mellan plats A och plats B skulle vara och så vidare.
Mm.
Så att jag tycker, eller jag vet att det är väldigt mycket hittepå grejer i det där.
Mm.
Sen det finns det ett väldigt vitt ämne, ett väldigt brett ämne.
Mm.
För jag menar, Boström tog upp en del saker här. Malcolm Chione tog upp helt andra.
Ja.
Men det är fortfarande samma liksom parasitism. Eller?
Ja, precis. Alltså, det är ju liksom en del av planekonomin. Liksom, att har man, ja, som Chione sa, liksom, har man tvingat av folk skattepengar, då behöver man liksom inte förklara sen. Medan ett företag, om de drar ut höjer priserna för att göra onödiga saker, då förlorar de kunderna.
Ja, man skulle egentligen behöva pröva det här mot en marknad. Alltså till exempel med HBTQ-certifiering av ditten och datten. Det är ju anledningen till att det finns sånt är ju inte att olika lärosäten eller vad det nu kan vara så gärna vill ha det, utan det är ju nästan påtvingat av någon sorts politisk korrekthet. Det är ju ingen privat aktör som skulle gå in och säga nu måste vi ändå lägga några miljarder på att HBTQ-certifiera den här badstranden eller vad det nu kan vara.
Nej, det blir en helt annan. Nej, så det här är väldigt viktigt att komma tillbaka till välfärdens kärna, så att vi får en bra service och trygghet genom att det blir också så att rättsstaten upprätthåller våldsmonopol och så vidare. Alla de här grundläggande sakerna som de här gamla partierna på något sätt har tagit för givet. Alltså jag tror det är så. De har tagit det för givet och därför kan de ägna sig åt annat. Men det går ju inte, utan man måste ju hela tiden bevaka det som är kärnuppgiften och se till att den funkar.
Ja, och det är där menar jag hela problemet ligger. Mm. Även på ett annat sätt än du nu målade upp, att de har tagit för givet. Det är absolut en parameter. Men en annan parameter är att det är nästan förbjudet att rangordna saker i Sverige. Mm. För att om jag säger att jag vill inte ge massa pengar till konstnärer som ska måla tavlor med mensblod för mina skattepengar. Mm. Oh, du hatar kultur! Men vänta nu här. För det första, allt måste rangordnas. Mm. Vad är det viktigaste?
Mm.
Och om inte det viktigaste fungerar, då ska det inte gå en krona till offentlig konst till exempel. Mm. Alltså, jag har inget emot att vi tillsammans lägger vårt överflöd på saker som gör världen vackrare. Jag har inte någonting emot att vi lägger vårt överflöd på att kommuner ska kommunicera på ett bra sätt. Men det är ju överflödet. Mm. Inte om det är tomt i ladorna.
Mm.
Det är liksom det är helt fel tänk. Och det betyder inte att man är emot konst för att man tycker att det är bättre med att de gamla har rimlig temperatur på sina boenden till exempel. Demokraterna håller på att förlora förståndet. Vad handlar det här om, Dick?
Jo, det är ju full rulle i amerikanska primärvalet nu. Och det här spelas ju in innan onsdag morgon då ju, vad heter det, New Hampshires rösträkning kommer att vara klar.
Om ja, just det är lite förinspelat det här.
Ja, om nu demokraterna klarar av att räkna rösterna i den delstaten. Men inför det här så har, i USA finns det ju rätt många olika typer av röster som är väldigt intressanta och som gör amerikansk politik till en show, men också väldigt informativt många gånger. Och en av dem som är väldigt kul att lyssna på är James Carville. Det är en sån här valstrateg som hjälpte Bill Clinton till valseger då 1992. Och han är alltså demokrat och är nu då förtvivlad över att, som man säger, att liksom den ideologiska renlärigheten som bara riktar sig mot redan övertygade kan komma att kosta demokraterna presidentvalet.
Mm.
Och han inte nådde i sin kritik av hur då de demokratiska presidentkandidaterna uppträder. Att han sa häromdagen då att vi har kandidater som talar om öppna gränser och avkriminalisering av illegala invandrare. Det talar om att avveckla kärnkraften och kolet. Jag hör Bernie Sanders tala om att låta kriminella och terrorister rösta från fängelsecellerna. Det spelar ingen roll hur goda argument du har för detta. att tala om sånt är inte vägen till att vinna val. Det är inte så du skapar ett majoritetsparti. Och jag tycker det är väldigt sunt, väldigt stringent och obegripligt att så många partier, också i Europa, då, de här gamla partierna, inte förstår detta.
Men jag drar ju direkt parallellen att James Carville är då liksom USAs svar på Stigbjörn Ljunggren eller kanske Vidar Andersson.
Just det, det kan man säga. Han tar ut svängarna, men han får ju frågan då, har demokraterna gått för långt till vänster? Det har gått så långt att de inte syns på den förbannade radarskärmen längre. Alltså de har ju ett väldigt mustigt språk också.
Ja, alltså de har ju verkligen alienerat stora grupper av väljare. Och det är det Trump har gått framåt på. Det är också det som gör att vi redan nu vet att det ingen satsar sina pengar på att demokraterna skulle ta hem det i höst.
Precis. Nu kan, är det så ljus, mycket kan ju hända, det är långt till november. Men som det ser ut nu så gör demokraterna misstag efter misstag efter misstag.
Mm. Och det är väldigt likt Sverige.
Ja.
Alltså vi pratar om det även i det kommande avsnittet på fredag med den mycket
speciella gästen.
Mycket speciella gästen att Socialdemokraterna i det fallet har liksom för länge sedan slutat vara ett parti för människor som arbetar.
Mm.
Socialdemokraterna är ett parti som administrerar arbetslöshet och importerar arbetslöshet. Det är liksom deras...
Precis. Jag tror att de här kandidaterna lyssnade på James Carville, för i debatten inför New Hampshire-valet så riktar man sig mer mot Trump än mot varandra som han gjorde tidigare. Mm. Så att han har ju ett inflytande fortfarande.
Men det är ju så dags nu att göra så mycket. Jag tror inte att... Det beror ju på såklart, hela den här processen med kandidater kan ju gå åt många håll såklart. Mm. Men att man skulle ha någon större möjlighet att vända hur det ser ut nu, det tror jag inte.
Nej, och man är så beroende av de här renläriga som man kallar dem då. Mm. Det är ju vänsterextremister helt enkelt. Mm. Att man kan inte göra dem besvikna, för det är de som ska vara valarbetare. De som ska knacka dörr och göra allt det arbete som man behöver göra i ett presidentval i USA. Eftersom det finns inga partistöd där. Va? Utan där måste man samla in pengar och få folk att ställa upp gratis på vara valarbetare. Mm. Och då måste man ha de här mest aktiva med sig, så att säga. Så de är ju en väldigt svår situation där.
Nej, men det är också ganska mycket parallellt i Sverige. För att Socialdemokraterna har ju, som sagt, jag nämnde två, men de har ju ganska många vettiga röster, eller har haft i alla fall internt. De flesta har väl bytt parti eller gått och gömt sig, men det är bara det att de kan inte ta det beslutet, därför att då är det en massa andra på andra änden, framförallt mediala aktörer och människor med väldigt stort inflytande, så kommer de bli väldigt besvikna och börja kritisera Socialdemokraterna istället.
Ja.
Så att de sitter ju ungefär samma rävsax, och det är ju en fröjd naturligtvis att beskåda från...
Ja, och liksom, nu är det många som klickar på mina artiklar om USA, så det finns ett stort intresse för det. Jag tycker det är just med James Carville och den diskussionen, det finns väldigt mycket paralleller mellan över Atlanten här i västvärlden, var vi befinner oss och hur makten och relationen mellan politiker och väljare ser ut.
Mm. Jo, det är väldigt likt. Det är väl en likhet mellan kontinenterna som är större än någonsin egentligen i polariseringshänseende och det politiska samtalet och så vidare. Det är intressant.
Ja.
Biljettpriser i kollektivtrafiken skenar och kommer fortsätta att stiga.
Just det var en nyhet de senaste dagarna här där Sveriges Radio var det som hade tittat på hur då, månadskort och annat har stigit med 43% på 10 år, medan det här genomsnittliga konsumentprisindex har stigit med 12%.
Mm.
Och jag tänkte på det själv här i januari när då Stockholms lokaltrafik höjde enkelresa från 31 till 37 kronor. Mm. Det var ju 19% på ett bräde.
Mm.
Så att här har man verkligen börjat plocka ut pengar, och det Sveriges Radio då får som svar är då från en trafikforskare bland annat, är att kraven på miljökrav och även komfort och sånt har höjts, kraven på det hos passagerarna, så att man har nyare bussar och tåg i trafik, menar han. Och man har också högre turtäthet i många städer, och det kostar ju också då pengar och är då en tjänst som resenärerna tvingas betala. Och en trafikdirektör i Kronoberg får frågan då om det inte finns något stopp på prishöjningarna i kollektivtrafiken, och då svarar han att det kommer att bli dyrare.
Mm.
Så att här finns en klar tendens att det blir allt dyrare att åka kollektivt.
Det här är ju en ganska het potatis. Det brukar ofta ge upphov till ganska intressanta diskussioner med olika ideologiska utgångspunkter och sådär. För här är ju för min del till exempel ett undantag från liksom min normala syn på olika fenomen och så vidare. Jag tycker ju till exempel då att för Stockholms del att man behöver hitta ett system där det blir billigare för människor att välja att ta kollektivtrafiken. Och jag tycker att det bör motiveras av att människor åker och jobbar.
Mm.
Och vi vill inte att folk ska ta bilen. Alltså, om man har den utgångspunkten att vi vill att människor åker till sitt jobb och vi vill att människor inte tar bilen till sitt jobb, då kommer man ju bara till slutsatsen att det borde vara billigare eller till och med avgiftsfritt under vissa tider.
Mm.
Det är ju viktigt då att de tiderna är ganska generöst tilltagna så att det inte blir rusning av den anledningen att det är 2 timmar som det är avgiftsfritt på morgonen, utan det måste ju vara kanske 5 timmar på morgonen och 5 timmar på eftermiddagen. Men och det här är ju bara ett förslag jag slänger upp från höften, så det är inget djupare politiskt förslag från Sverigedemokraterna, men min grundsyn är ju ändå sådan. Men det måste också kombineras med att man ska inte få liksom nyttja kollektivtrafiken utan att i nuläget då betala. Och det är ju någonting jag tycker man missar här. För att alla vi som åker kollektivt i Stockholm varje dag, vi ser ju att det är ganska många som smiter in.
Mm.
Som smiter bakom andra resenärer, som håller på att manipulera, hoppar över på de fåtal ställen man kan det fortfarande. Och så vidare. Och jag är inte så säker på att man tar det här fusket på allvar.
Nej.
Man ser inte det som en kostnad, men det är klart att det är en kostnad. Alla människor som tar sig in olagligen eller utan att betala i kollektivtrafiken är ju en kostnad. För en del av dem hade ju betalat om det var omöjligt att åka gratis. Även om inte nödvändigtvis alla hade betalat, eftersom vissa kanske hade gått då istället. Det hade inte heller varit någon katastrof.
Nej, men i det sista håller jag med dig. Men det tidigare, jag har ju varit politisk sekreterare i Stockholms läns landsting, det som nu är region då, och regerade i SL-styrelsen. Och på 80-talet, då var det faktiskt så att den borgerliga majoriteten försökte... Fast det man gjorde då var att sänka priset under icke-hög trafik. För att under hög trafik så klarar man inte så mycket.
Nej,
mer.
Det är ett dilemma.
Ja, resenärer, utan det var låg trafik så man halverade priserna då. Mm. Så att det var hälften så billigt att åka. Men det gav inte särskilt stor effekt.
Jag tror inte att folk förstår att kollektivtrafiken är inget som vi finansierar genom att köpa biljett primärt. Utan det är ju hälften är betalt av skattepengar.
Mm. Precis, men jag tror det där det har också skett ett skifte nu då när man höjer så kraftigt. Mm. För att även i någon annan artikel jag läste så får resenärer då fråga vad tycker de om den här biljettprishöjningen då, mm, som varit ganska stor i Stockholm. Och då tycker de flesta att inte det gör något.
Mm.
Så att jag tror att redan på 80-talet så fanns det liksom ingen effekt på att sänka priserna. Det blev inte mer resande då. Och nu så tror jag det är så att nu är det mer det här miljötänket som ligger bakom. Och då kan man använda miljötänket och miljöskammen och så vidare för att höja priserna.
Jag förstår det. Jag förstår hur man har tänkt. Men jag ser det bara principiellt. Alltså en stad är ju det är en ganska bra plats för att applicera såna här tankar på, att alltså alla som bor i staden, eller en väldigt, väldigt stor majoritet av alla som bor i staden och betalar skatt, är ju betjänt av att kollektivtrafiken A fungerar, B är lättillgänglig och förhoppningsvis gratis, eller åtminstone väldigt billig. Därför att det får ju alla andra saker att fungera bättre. Näringslivet kommer fungera bättre, folk kommer, ja, framförallt bilarna, färre kommer ta bilen in till Södermalm till exempel. Mm. Eller till City. Jag skulle nog inte lägga ett sånt förslag, men jag tycker att det är en intressant tanke. Det är liksom att är det någonting som ska finansieras av alla tillsammans, så är det ju kollektivtrafiken. Mm.
Men det är lite komplicerat nu när vi har de här regionerna, för att ju mer du lägger av skattefinansiering på trafik, ju mindre pengar har du till sjukvård.
Ja, precis.
För det är samma budget. Ja. Och det gör att man inte vill föra över pengar.
Nej, det är väldigt svårt att göra reformen. Ja. Och som sagt, det är bara en principiell hållning. Och den är bara, i alla fall mitt vetande, applicerbar på Stockholm. Mm. Därför det är det enda stället som jag kan komma på. Där är så mycket kollektivtrafik, och det är så omöjligt att öka, så att säga, på något sätt öka biltrafiken. Det går ju bara inte. Mm. Alltså det finns inte en chans att fler ska ta bilen till arbetet. Men som sagt, det är en principiell hållning också. Jag tillhör ju de som svär åt människor som inte har bråttom i kollektivtrafiken under för- och eftermiddagar på vardagar. Det tycker jag ju borde vara belagt med någon typ av dagsböter eller någonting. Då var det dags att avrunda lite. Jag tänkte återigen upprepa det här med att på fredag har vi en mycket speciell gäst som kommer igen till oss. Dick, vill du säga något om det? Känner du att ska vi avslöja?
Ja, det tycker jag. De som är trogna ska få veta i förväg.
Trogna lyssnare ska ha någonting ut av det.
Ja.
Ja, men då berättar vi att det är Jimmy Åkesson som kommer på väldigt kort tid för andra gången.
Just.
Så att säga. Det blir mycket intressant avsnitt. Ni får gärna kontakta oss på Samtidigt om ni har synpunkter, ris eller ros. Ni når oss på samtidigt@samtiden.nu.
Om man vill skicka mejl, ja.
Mm. Om man skickar mejl. Man kan också gå in på vår Facebook-sida som heter Studio SD-samtidigt. Där finns också alla avsnitt upplagda med olika länkar till olika plattformar. Det finns också möjlighet att delta i diskussioner både om tidigare avsnitt och kommande önskemål och så vidare.
Just det.
Då är det dags för mig och Dick att säga tack för idag.
Hej då!
Hej då!